Hej och ytterligare varmt välkommen, det kan man ju inte säga. Nej, men jag säger det i alla fall. Det här är Flaggpodden avsnitt 19 som du lyssnar på, och jag som stakar mig redan på starten och faller över första häcken heter Per Fahlén, och här sitter också David Björk. Hej David!
Tjena!
Hur är Hej. Läget?
Jo, det är bra, tack.
Har du kommit över att vi hade en gäst förra gången?
Nej.
Nej. Vad tur det, eftersom vi har en gäst den här gången också.
Ja.
Ja. Mm. Han är journalist och han är författare och han är väldigt lång och han heter Leo Jägerskiöld Nilsson. Välkommen hit!
Tack! Kul att vara här på riktigt. Den här, liksom, det här som man har sett fram emot sedan man började lyssna och upptäckte att det fanns andra galningar där ute.
Härligt!
Ja. Och vi har ju sett fram emot att ha dig här ända sedan vi fick reda på att det finns en hel bok full med klubbmärken, fotbollsklubbmärken. Så att det är ju, ja, det är lite sådär... Nästan så att man är starstruck.
Det behöver ni verkligen inte vara. Det är nog det sista ni behöver, tror jag.
Ja, men det är lite på den nivån. För att jag fick ju den här boken, Fotbollens heraldik, i julklapp. Inte mindre än två gånger av två av varandra hyfsat oberoende personer. Eftersom de visste att jag gillar fotboll och jag gillar heraldik. Och det gör ju troligtvis du också.
Det gör jag väldigt, väldigt mycket. Det är sånt jag sitter och läser om nätterna när den man bor med har somnat. Så att få liksom kladda ner det i en bok, det var ju väldigt kul, om jag får säga det själv. Så ja, det intresset finns ju.
Kan du berätta lite om liksom, hur, när satte du igång med det där? Och...
Alltså själva boken?
Uh-huh.
Jo, jag har ju liksom latent i bakhuvudet alltid tänkt att någon gång i livet ska jag skriva en bok. Den kanske inte behöver tryckas, men jag ska skriva en bok liksom. Sen vem som läser den, det spelar inte så stor roll. Men jag ska göra det, skulle man säga att jag har gjort det liksom. Så kontaktade jag lite förlag med och sa att hej, jag är jättebra på fotboll med risk för att vara självgod. Men jag är jättebra på fotboll, jag vill skriva en bok. Och jag har idéer, vill ni träffa mig för ett möte? Det var inte så många som nappade på den approachen liksom. Men en väldigt trevlig person gjorde det. Mattias Nyqvist som var förläggare på Pincho. Och vi träffades och jag pitchade massa idéer. Varav det här om klubbmärken var väl liksom den jag brann starkast och mest för. Men trodde minst på. Jag tänkte att det finns väl ingen vettig människa där ute som tycker klubbmärken är intressant förutom jag. Så... jag presenterade ett gäng idéer för Mattias och så sa han, ja, har du någon mer idé? Och då sa jag, ja, jo, jag har ju den här om klubbmärken. Jag brinner väldigt mycket för klubbmärken och liksom heraldik och symbolik och historia. Men jag tror inte att det är så gångbart. Jag tror inte det kan bli en bok. Och då sa han, jo, det tror jag. Och så började vi jobba med det liksom. Så det var så det kom igång. Men det är liksom, före det här så är det ju åratal av nätter och googlande och sökningar och... läsande och mejl med liksom klubbhistoriker och sådär, bara för att veta. Så det är väl liksom lite kort och långt om det hela.
Mm. Mm. Det är kul, det har till och med kommit en ny upplaga av den här boken. Den har inte funnits ute så hemskans länge.
Nej, verkligen inte. Den kom ju i oktober, var det? Oktober kom den. Och vissa klubbar är ju snabba på avtryckaren, så både Juventus och Atletico Madrid var ju ofina nog att liksom uppdatera sina klubbmärken efter att den första upplagan hade släppts. Så då släppte vi en till upplaga med Atletico Madrid och Juventus. Klubbmärken som lanseras då nu i sommar egentligen först. Ja.
Mm. Nu, jag har ju då den här första upplagan då. Går du närmare in på varför Juventus tyckte att de ville byta ut sitt klubbmärke mot den här dikeskörningen som de har nu?
Jag märker att vi är överens på överens om deras nya emblem då. Ja, det går ju in på, absolut, det har ju med marknadsföring att göra, kort och enkelt och kort och enkelt sagt. De vill ju, som de sa på den här presentationsdagen i Milano av alla ställen, bara det kan man ju ifrågasätta ganska mycket, eftersom att Juventus kommer från Turin. Men då sa de ju att vi ska nå supportrar, fans och liksom människor som står utanför fotbollen. Det här, vår rebranding ska ta oss till nya marknader som, ja, vi ska bredda oss utanför fotbollens marknad liksom. Var tanken då.
Det är den här ni pratar om.
Det alltså. Är den vi pratar om.
Den här gräsliga...
Horribelt gräsliga.
Ja.
Vi måste liksom verkligen sänka den här när vi pratar om det.
Ja.
Nej men de sa ju inte rakt ut, men det känns ju som att de vill göra en New York Yankees grej liksom. Folk omkring med Yankees kepsar och vet inte varför. Och det är väl vad Juventus vill göra också.
Ja. Det är väl, men det är väl som allt annat höll jag på att säga, i fotbollen så är det ju liksom i branding det handlar om. Och det där såg ju mer ut som ett, jag vet inte, sportklädesmärke eller någonting.
Ja, precis. Ja. Och det är ju vad de vill.
Mm.
Men det läskiga i det där är att Juventus är ju inte vilken nickedocka som helst, utan det är ju en stor maktfaktor. Den största är den italienska fotbollen förstås, men även i internationella fotbollen är ju gigant. Och innan det här lanserades, då gick man ju omkring och var rädd, i alla fall jag, rädd för franchising, liksom Red Bull som de har hållit på med i Österrike och Tyskland och USA. USA är en annan historia då. Men det jag gick jag omkring och var rädd för, men tänkte att det kan nog begränsas ett tag till. Men nu när Juventus offrar liksom den här tjuren på någon, de hade ju en tjur i sitt gamla emblem, på någon slags...
Stadsopplat, va?
Ja, exakt. När de offrar den tjuren på någon slags kommersiellt alter, då blir i alla fall jag både ledsen och orolig, för då tror jag att fler kan följa.
Törs vi hoppas på något sådär supporteruppror eller någonting?
Ja, men det har ju varit missnöje kring det här emblemet, framförallt i Italien då. Men det är ju också lite Juventus att en stor del av supportrarna har faktiskt tagit det här till sig också. Och så här, vi är Juventus, vi leder utvecklingen framåt. Men det finns ett missnöje.
Mm.
Och det får man ju som utomstående vara glad för.
Mm. Och jag som har suttit här och hoppats att de ska vinna Champions League-finalen, men jag får ju liksom nästan revidera det.
Ja, man vet ju inte riktigt var man står där, men det kan vi låta vara osagt. Eller ni får säga vad ni vill.
Ja, till förra avsnittet så hade jag ju under min resa i Berlin införskaffat en liten björn med flaggor på, som jag tror jag nog irriterade några lyssnare säkert med att jag vände på när vi sa något som inte var så bra, så att då vände vi den upp ner. Så.
Vi pratar om Juventus nya klubbmärke.
Så ja, exakt. Och det här är ju flaggpodden där det är fullt logiskt att prata italienska klubbmärken. Därför så kanske vi ska, innan vi går in på ämnet, så måste vi få höra, eftersom det här då är flaggpodden, Har du något mer utvecklat flaggintresse? Du blev ju inbjuden nu eftersom vi ska prata idrottsflaggor idag.
Jag har ett enormt utvecklat flaggintresse. Eller utvecklat vet inte om det, men intresset är enormt i alla fall. Det är väldigt stort. Bakgrunden är att jag som liten var jag aldrig, men när jag var ett barn i alla fall, så var jag väldigt intresserad av geografi och liksom läste på och lärde mig alla huvudstäder och därmed flaggor. Jag hade inget sportintresse överhuvudtaget. Det är ju annars ett ganska bra sätt att lära sig flaggor, har jag märkt när jag väl blev sportintresserad.
Det var väl den vägen vår förra gäst kom in i flaggvärlden.
Det kanske var, ja.
Det tror jag stämmer, om jag känner honom rätt. Men jag liksom satt och hade ett memory-spel med flaggor liksom, och satt sådär och lärde mig med den som är på skolgården, medan de andra ungarna spelade bandy eller vad de spelade, alltså inte rinkbandy, eller inte riktig bandy utan som bandy man spelar på skolgården. Då satt jag och la flaggmemory, och på den vägen är det. Och sen då, som jag berättade innan vi började spela in, att jag trodde att jag var ensam i världen tills jag pratade med er förra gäst Micke Westerlund och insåg att finns det någon annan med samma intresse. Så då har det liksom tagit nya former sedan dess, med årliga flagg- och geografitävlingar och sådär. Ja.
Historien bara upprepar sig hela tiden liksom.
Jag blir glad, Björn.
Det är samma bakgrund på oss allihop, verkar det som.
Ja.
Jag är fortfarande sådär, alltså, just apropå geografi, och alltså, så fort jag ser en karta så jag måste bara stanna och titta. Liksom.
Ja, ja. Verkligen. Ja. Köper mycket kartböcker och böcker och kollar så där, flaggböcker. Och, ja.
Ja. Ja, men det är också... Min sambo tycker att jag har väldigt bra lokalsinne. Och visst, jag har väl hyfsat lokalsinne. Men det är ju för att jag kollar ju såklart på kartan först. Ja. Hon drog som exempel att jag kan gå vilse i Älvsjö där hon kommer från. Och hon hittar perfekt. Och jag... Nej, jag hittar inte ut. Det är så här vilda områden. Det blir totalt block. Men hon drog som exempel när jag var i Lissabon när jag fyllde 30. Vilket det börjar bli ganska många år sedan nu tyvärr. Och... En stad jag aldrig varit i förut. Och säger att nej, men vi ska gå upp där och så höger där och sen till vänster där och sen ner från den här backen där. Kartan!
Ja.
Du har Lissabon har du också utan till varit nyligen.
Ja, jag var faktiskt där i helgen med Micke Westlund faktiskt, bland andra. Det var trevligt. Det var inte så mycket flaggor dock, men det var fotboll. Men var en liten flagganekdot där, för en av dem vi reste med var Mikaels trevliga kusin Robin som har varit där förut. Och han hade berättat stolt om den här enorma, gigantiska portugisiska flaggan som vajade högst upp på en av utsiktsstopparna i Lissabon. Så han gick dit med oss och nu ska ni få se den här gigantiska flaggan. Så kom vi dit och så var flaggstången nedmonterad. Så det var ju tråkigt.
Vilket antiklimax.
Det var ju antiklimax.
Fullständigt.
Ja.
Var ni på fotboll då, gissar jag?
Ja, vi gick på två fotbollsmatcher. Ja. Belenenses och Benfica.
Då såg du örnen då?
Ja.
Då flög den fortfarande.
Ja, Vitoria flög omkring där innan matchen började. Ja, det var härligt.
Vi lyckades kombinera... Lissabon, det var väl lite att det blev Lissabon när fyllde 30 var att det var Benfica Porto samma helg.
Ah, mycket bra. Mycket bra. Svårt att ha en sjuk här i stolen.
Ja. Ja, men en annan grej som jag tänkte på innan vi går på flaggor.
Ja.
Just när jag skulle läsa din bok då, jag har inte läst alltihop, ska jag säga.
Det är okej.
Han
är
inte göra.
Okay.
Jag märkte successivt hur min fascination flyttades från klubbemblemet till den där lilla historiska texten som du har bredvid varje. Det tyckte jag var, ja, det var riktigt intressant.
Okay.
Framförallt att läsa, alltså, jag läste om mina favoritlag lite sådär. Framförallt var det väldigt intressant att läsa om Lazio som är starkt förknippade med liksom fascistiska ideologin och sådär. Men att de var... Tidigt var liksom snarare antifascister.
De var ju när Italien gjorde om det italienska fotbollssystemet där och skulle göra, ja, precis som det står då. Men då var de ju verkligen, gjorde en antifascistisk gest genom att vägra det här Rom-samarbetet då liksom. Sen har de ju drabbats ändå av den läckta kultur som finns, som är utspridd i Italien får man väl säga. Och dessutom med de romerska symboler de har haft som har använts av fascister också i Italien, så har det ju blivit som det har blivit ändå liksom. Men när klubbarna slogs ihop där i Rom en gång i tiden så var de ju absolut antifascistiska.
Mm.
Och det är inte så många som vet.
Nej. Men nu vet jag det och det är
jag... Ja, det är det jag är
glad för.
Än mer.
Ja. Nu vet Micke som lyssnar på det här också. Simon och Hampus och alla ni andra trevliga lyssnare vi har som interagerar med oss emellanåt. Det kan man göra på Twitter @flaggpodden eller mail flaggpodden@gmail.com, och vi har vår fina webbplats flaggpodden.wordpress.com. Så ja, fick jag sagt det också.
Men nu ska vi just kast med det här då?
Ja, men det kan vi väl göra.
Ja.
Jag tänkte jag kan börja.
Varsågod.
Eftersom den första flaggan jag tänkte prata om är troligtvis, jag är nästan helt säker på att det här är den mest kända flaggan kopplat till idrott. Den olympiska flaggan.
Givetvis.
Finns det någon med? Nej, jag tror nog inte.
Inga protester.
Nej,
hur den ser ut vet nog de flesta. Den är ju vit med de olympiska ringarna i mitten. Alltså 5 sammanlänkande ringar i blått, gult, svart, grönt och rött. Men vad alla kanske inte vet, det vet jag inte, är att de här 5 ringarna symboliserar världens 5 kontinenter sammanlänkade av den olympiska andan. Visst låter det nobelt och fint. Färgerna är det som de som fanns på världens flaggor när den här, eller när de här ringarna togs fram. Det var 1914 och skaparen var IOKs grundare Pierre de Coubertin. Men på grund av första världskriget så dröjde det innan symbolerna kom att användas under ett OS, och flaggan och de olympiska ringarna användes första gången vid OS i Antwerpen 1920. Jag tycker det är lite intressant här att de olympiska symbolerna, de har ju inte bara representerat spelen i sig utan även deltagare. Jag sa ju förra gången att Öst- och Västtyskland ställt upp med ett gemensamt lag och då under en gemensam flagga. Den tyska trikoloren med olympiska ringarna i vitt i det röda fältet. Jag sa förra gången att flaggan användes under sommar-OS 64. Och det är visserligen sant, men den användes vid fler tillfällen än så.
Jo, det är bekant.
Ja.
Ja.
Den användes nämligen också såklart vid vinter-OS 64 samt sommar- och vinter-OS 1960. Då man hade då gemensamt tysk lag. Och dessutom så använde man flaggan under sommar- och vinter-OS 1968. Fast då tävlade Östtyskland och Västtyskland med egna lag.
Jaha.
Den.
Men vadå? Att de hade
med gemensam flagga alltså?
Likadan flagga, men olika lag.
Ja, ja,
okej. Okay.
Mm. Fräckt. Superinfo.
Men då var det ju tal om en nationsflagga med de olympiska ringarna på. Men OS-flaggan som sådan har också representerat tävlande. När det har varit sanktioner, avstängningar av nationella olympiska kommittéer och politiska förändringar så har det ju förekommit att deltagare tävlat som oberoende och då under OS-flagg. Och under senaste sommar-OS så bestod det oberoende laget av kuwaitiska deltagare. Eftersom det kuwaitiska olympiska kommittén blivit avstängd på grund av politisk inblandning. Och det var också under det här OS:et som en oberoende deltagare vann guld för första gången. När, och nu har jag ett namn här, Fehaid Al-Dihani vann herrarnas dubbeltrapp.
Då undrar man ju vad Fehaid, heter han så?
Fehaid tror jag.
Fehaid, då undrar man ju vad Fehaid känner där då när han har vunnit det här guldet. Det undrar jag i alla fall. Liksom känner han att han representerar Kuwait? Eller känner han att han representerar det här...
Något oberoende.
Något oberoende liksom. Vad känner man då?
När han står högst upp på prispallen och man hissar den olympiska flaggan. Och det är väl också den olympiska hymnen tror jag som,
ja, det måste ju vara,
används då.
Ja.
Det måste ju kännas jättekonstigt.
Ja.
Här har jag tagit ett guld åt OS.
Ja, åt OS. Han måste ge tillbaka den till ja.
Men han får lämna den i Rio.
Ja, exakt.
Vad kände du för Hyde? Hör av dig och berätta.
Det är själva definitionen av ett västgöta klimax skulle man säga. Tycker jag.
Säger västgöten.
Säger
ja. Verkligen.
Men det jag tyckte var väldigt intressant under senaste OS var ju också det här flyktinglaget som var med, som också tävlade under OS-flagg. Det var 5 sydsudaneser, 1 etiopier, 2 kongoleser och 2 syrier som tävlade i ett flyktinglag. Och det var ju grymt häftigt.
Det är otroligt, en fantastiskt bra gest. Både liksom... Både humant och sen säkert också PMS-igt för själva apparaten. Men det är...
Verkligen.
Ja, det är...
Men tävlade i vad då? Sa du det?
I OS.
Ja, men...
Oh. Det var i olika
grenar. Olika grenar?
Ja.
Ah, okay.
Sydsudaneserna höll på med friidrott. Och nu minns jag inte vad alla... De ja, okay. Jag vet att kongoleserna, de tävlade i judo i alla fall.
Okay. Ja.
Och syrierna tror jag var i simning, men det ska jag låta osagt.
Mm.
Men det är främt ändå. Ja. Att man kan vara med och tävla i alla fall, trots att man befinner sig på flykt.
Ja, verkligen.
Mm.
Bra, det uppskattar vi. Mer sånt, inte mer flyktingar, men mer, mer solidaritet med de som är flyktingar.
Definitivt.
Bra sagt. Mm. Det var det jag hade om OS-flaggan.
Ja. Visst tävlar väl även OSS, eller för detta Sovjetunionen, 92, under OS-flagg. Och Sydafrika med, va?
Sydafrika hade någon sorts variant på flaggan. Det var OS-ringen och så var det lite annat BFs på, vill jag
minnas. Det var det, va?
Ja. Ja. Men OSS tävlade med OS-flaggor nästan 100 år.
Ja.
Gud, jag har ju begränsad research här. fråga om det. Jag har kollat upp istället.
Ja, du får googla det här medan jag pratar istället.
Ja, jag får väl göra det. Jag har ju trots allt en...
Men jag har en fråga om ringarna här på flaggan. Liksom.
Ja.
Du sa att de representerade kontinenterna då, 1914.
Yes.
Om man ska tänka, det är 5 ringar, eller hur?
Ja. Det finns lite olika definitioner om hur många kontinenter är det.
Exakt.
Är det 7? Är det 6 stycken, borträknat Antarktis?
Mm.
Eller är det 5? Då beroende på om man befinner sig i Amerikadelen av världen, i Eurasien räknas ihop. Eller om man befinner sig i Europa, vilket du Coubertin gjorde och troligtvis tänkte Amerika räknas ihop. Okay. Där tror jag att han fick det till 5. Men det finns inte namngivet specifikt någonstans i de olympiska statuterna vilka kontinenter det är.
Så det kan vara Antarktis liksom, en av de 5.
Ja,
och så har de plockat bort Oceanien och Sydamerika.
Ja, det hade man kunnat göra.
Man kan ju räkna ihop både Sydamerika och Nordamerika och Eurasien. Och så får man, kan man ju kvotera in Antarktis där.
Så kan det vara.
Det kan man.
Ja. Ja.
Han är väl död sedan några år tillbaka, så att det är väl svårt att fråga. Men ja.
Mm. Det är framförallt gemenskapen man är ute efter då, kanske med liksom ringarna och färgerna och sådär. Men ja, det är ändå lite exkluderande.
Jag vet inte hur många tävlande Antarktis har haft genom åren.
Nej, det tror inte jag att det är någon.
Får pingvinen med i OS.
Ja.
Ja. Den frågan blir nog hängande i luften.
Det blir det.
Men vi brukar ju ge flaggorna omdömen också. Och vad tycker man då om OS-flaggan? Här brukar ju David ibland säga en siffra och jag brukar svara att jag tycker något liknande. Förutom i fallet Alaska där vi var totalt oense.
Oj.
Ja. Nej, men jag är ju lite, för att kroka i det du säger, så symboliken och alltihop och liksom solidariteten och gemenskapen och alltihop, den är ju jättefin. Sen kanske inte estetiken är den vackraste, kan jag tycka. Men någonstans kring sådär, vi har ju en 12-gradig skala.
En 12-gradig skala? Mm.
Ja. Vilket också var en slump. Men det blev så. Så att jag skulle kanske säga 8 och 12.
Mm. Jag tycker nästan, jag hade funderat på 9 faktiskt.
Alltså?
Ja. Ja, men jag tycker den är, ja, men jag gillar den. Det är liksom, det var ju som vi pratade om, hur kan man lyckas med många färger utan att det blir hysteriskt, och här lyckas man ju faktiskt med många färger och jag tycker att det är rätt så snyggt. Det är enkelt, men det blir en snygg helhet tycker jag.
Mm.
Ja, jag instämmer. Jag tycker det har ju blivit så starkt också, den här symbolen med ringarna. Alltså, det är ju verkligen igenkännande.
Det påverkar liksom säkert ens omdöme av.
Ja. Ja, men det har ju blivit något otroligt stort. Och sen, jag håller med om att i och med den här neutrala vita bakgrunden som ändå ligger mot, så är det ju rätt trevligt att kolla på. Jag landar nog på en 12-gradig skala, är svårt. Men jag landar nog på en stark 7a, touch en 8, där någonstans tror jag.
Ja.
Får man göra en olympisk ringar passus här, eller parentes, och bara toucha klubbmärken samtidigt?
Det är klart man får alltid.
Men jag kanske får plocka upp på mobilen, kära lyssnare. Det finns nämligen ett Porto-baserat lag, på tal om Portugal som vi nämnde förut, som heter Passos Ferreira, med reservation för uttalet. Min portugisiska är obefintlig, så ja, de har ju OS-ringarna, men det har varit lite turbulens kring det här, för det tycker
de
ju...
får man väl inte ha hur
precis,
som helst.
De får man absolut inte ha hur som helst.
Det känns som att IOK är väldigt anala med hur man får använda sig av dem. Alltid
inte. IOK tycker verkligen inte om det här, men de har faktiskt av någon anledning kommit undan. Men det har varit en omdebatterat det här. Nu är det ju för att ringarna inte är i blandad färg, men...
Yeah.
Men de har ju alltså, för er som inte ser det här då, så sök upp Passos de Ferreira, och det är så att de har OS-ringarna i rött högst upp i sitt emblem. Och det är ju, ja, det är ju lite märkligt.
Ja, men då det är ju klar idrottskoppling på dem. Så att...
Det är
det. Det är ett hyfsat obegripligt grepp skulle jag säga. Alltså, ja. Vad är det man försöker göra? Liksom?
Ja, det är ju inte mer obegripligt än här. Var det en spansk klubb som hade paprikor och vad det var i
klubben? Polideportivo, vad heter det? Ja.
I skidor?
Ja, i skidor, just det. Ja.
Följde med stort intresse när du rankade de fulaste klubbmärkena på bland annat Instagram.
Ja, det finns många fula.
Ja. Men, herre Jesus. Ah, mm.
Men Passos de Ferrer, det är väl liksom, de vill visa upp att de står för det olympiska idealet. Liksom.
Ah, okay.
Men,
Vilka fem kontinenter tror du att de vill representera?
Nej. Det är oklart.
Ja.
Definitivt faktiskt.
Ska vi kroka i med nästa?
Ja, vi gör det. Vi går vidare. Och nu lämnar vi fotbollsspåret lite här. Jag tänkte prata om den schackrutiga målflaggan som används i motorsport.
Och där det då finns en annan Porto-klubb som kan...
Snyggt, det var kopplingen var direkt alltså. Mycket bra. Så långt kom den inte.
Du tänker på Boavista antar jag.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, bra.
Ja, det slog inte mig. Men ja, bra då.
Men ja, ta oss mot mål.
Ja. Jo, i motorsport så viftas det ofta vid start och mål med den här ganska välbekanta svartvita schackrutiga flaggan. Den här, till skillnad då från de flesta andra flaggor, så saknar den standarddesign och kan se lite olika ut beroende på vilken idrott, vilken arena och vilken tävling det rör sig om. Ursprunget sägs det finnas ganska många teorier om. Vissa är mer sannolika än andra, kan man väl konstatera. Exempelvis så sägs det att hemmafruarna i den amerikanska västern brukade vifta med en svartvit rutig bordsduk under de ytterst populära och välbesökta hästtävlingar som ägde rum där förr i tiden. De hade då liksom stora liksom dukat serviet med långa bord och så liksom kvinnorna i byn hade lagat mat och så När maten var klar så det var dags att
köra de där duktricket
liksom. Ja, exakt, duktricket. Och sen så viftade de med det. Sägs det. Jag har flera källor på det faktiskt.
Jag har hört märkliga anekdoter om flaggor än så kan jag ju säga.
Ja, förvisso. En annan teori, möjligen lite mer sannolik, är att en svartvit rutig flagga helt enkelt erbjuder en nödvändig visuell kontrast som gör den enkel att se för de tävlande som inte sällan har ganska begränsad sikt till följd av damm och smuts och blåst och sånt i ögonen. En tredje teori säger att det var en anställd på ett motorföretag som använde den för att markera checking stations, eller det som numera kallas för checkpoints. Det tidigaste bildbeviset på att en svartvit rutig flagga används i biltävling i alla fall från 1906 och Vanderbilt Cup på Long Island i New York. I och med att den är starkt förknippad med att så att säga gå i mål så har flaggan också blivit populär i flera andra sammanhang. Exempelvis så används den ju av diverse mjukvaruföretag som en symbol för framgångsrikt avslutad installation. Och den stod också placerad i alla hörnen av The End Zones på Yankee Stadium när det användes som hemmaarena för New York Giants. Alltså, när man gjorde en touchdown så fanns där en svartvit rutig flagga. Ja.
Mm. Nu behöver du inte springa längre.
Nej, precis. Det är lite som,
de hade kopplat intelligensnivån på en stubbe som blivit insprungen i 52 gånger under en match och äntligen kommer fram till ensam.
Jag får ju flashbacks till när jag såg Forrest Gump där när han springer publiken, tifo, där det står Run Forest.
Ja, ja.
När han kommer till en zone så fäster en flagga som det står stopp på. Mm. Ja, men det var det lilla om den flaggan kan man säga.
För jag gillade storyn där med liksom, kvinnorna i byn. Ja. Och det tyckte jag om dukar. Men då gäller det att alla har en schackrutig duk. Liksom.
Ja.
Det kanske var vanligt på den tiden, det vet jag inte. Det var en bra historia.
Ja, precis. Vi behöver inte dissekera den mer. Det blir bara sämre då. Men ja, om man ska våga sig på ett omdöme om den här så kanske jag skulle säga att den är ganska tråkig. Ja, typ 5 av 12 kanske.
Ja, världen är ju inte antingen svart eller vit. Så att det... Ja, 5.
Jag gillar ju starka kontraster, även om världen inte är svart eller vit. Så nej, jag svart och vitt oerhört svag för den kombinationen. Ja, men det, jag har nog en 7 på den här ändå. Alltså.
Ja, men det är kul med lite dynamik.
Ja.
Men inte för mycket.
Nej,
lagom.
Ja, lagom är bäst.
Ja, men då så.
Ja. Då ska vi fråga ut Leonard.
Mm.
Ja. Eller du ska få berätta helt enkelt.
Ja, det är som du vill egentligen. Ja. Helt som du vill.
Ja. Hur tänkte vi här då?
Ja, hur tänkte vi här? Ämnet idrottsflaggor var ju... Du, David, fick ett tips. Eller en bild skickad till dig på ett gäng Hammarby-flaggor, var det inte så?
Jo.
Och då tänkte jag, ja men idrottsflaggor kan ju vara kul. Och då såg jag framför mig typ Hertha Berlins klubbmärke liksom, som är en flagga. Eller Hammarbys klubbmärke för den, som ju också är en flagga.
Mm.
Och då tänkte vi, ja men ska vi försöka få hit en gäst ändå som vi är dokumenterat har koll på det här med klubbmärken, får man väl ändå tro.
Ja,
det finns många som skriver böcker utan någon minsta aning om vad det är.
De är nog ganska många.
Så därför flaggor i klubbmärken helt enkelt. Mm. Det var det vill vi att du pratar om, sa jag typ när jag frågade om du hade kunnat tänka dig att vara med.
Och då sa jag, det blir ju väldigt kul. Så ja, det kan vi väl göra.
Ja. Så varsågod.
Varsågod, ja.
Ja, det här kräver ju för de som lyssnar att det blir ju bättre om för er om det blir en visuell upplevelse också. Så ni får gärna söka på liksom de klubbmärken vi pratar om nu. Och jag har gjort det, jag är lite fyrkantig om det, så jag har liksom delat in de i lite olika kategorier här, de här klubbmärkena. Och nu har jag bara utgått, ska jag säga, från fotbollsklubbmärken, för det är ju där mitt stora intresse ligger.
Mm. Några av de här kanske har andra sektioner också.
Det är absolut, det har de ju.
Men det här kan ju då flika in att vi lägger ut de flaggor vi pratar om på vår webbplats, så att jag får väl se hur pass mycket jag orkar, eftersom det är sagt här jag som lägger ut på vår webbplats. Om jag lägger ut alla de här märkena eller en lista över vilka det är, det får vi väl se lite. Men någon sorts hjälp till dig som lyssnar i alla fall för att kunna kolla. Så att om du vill så kan du trycka på paus nu och leta upp den listan eller någonting sånt. Och så kan du trycka på play när vi väntar, vi går ingenstans. Ja, men då är du tillbaka. Tack, vad roligt, har du hittat listan nu? Ja, men vad kul, då kan vi fortsätta.
Ja, okej, vad bra. Fick jag tid på en förberedande också, vad bra. Jo, jag har liksom kategoriserat de här i lite ganska tydliga rubriker. Men ganska liksom, det är inte så hårdraget. Utan det finns ju andra kategorier också som jag säkert förberedat här. Men jag har delat upp dem i nationsflaggor, klubbmärken, regionala flaggor som förekommer i klubbmärken, båtflaggor kallar jag dem för, men det är ju liksom maritima flaggor eller liknande, och så finns det en punkt som heter övrigt. Om vi börjar med nationsflaggor då, så är det ju så att i vissa fall används ju nationsflaggor, vilken det än må vara, för att liksom stärka klubbens samband med och samhörighet till landet som du faktiskt spelar i. Och och som en hyllning då helt enkelt. Men i vissa fall så används ju den här nationsflaggan också för att locka in och suga in liksom mer fans och åskådare än vad man kanske skulle haft från början. Röda stjärnan som jag inte har som ett exempel här, men det är vad man tänker på. Men röda stjärnan i det forna Jugoslavien kom ju från Belgrad, och de tog ju den röda stjärnan som kommunismen är känd för, den plockar de som symbol från flaggan för att man skulle nå ut till hela landet att följ oss, vi är liksom över hela nationen. Precis som flaggan så är vi en symbol för den här nationen, så följ oss. Ni kan ju söka på Röda Stjärnan, ni som inte vet det, hur deras emblem ser ut.
Visst var det väl så förresten, nu skjuter jag in här bara helt ogenerat, men visst var det väl så också att för Röda Stjärnan vann ju Europacupen strax innan Jugoslavien splittrades också.
Precis så.
Och det var väl nästan som ett sista...
Det var ju det sista egentligen. Ja. Alltså, från Jugoslavien var ju redan, det var ju redan på väg då. Det var, ja. Exakt, det var ju det sista som hände liksom. En ja. Stor, fin fotbollsgeneration där som kom fram och sen
ja.
Splittrades då av kriget helt enkelt.
Ja. Det blev liksom hela nationens sista andetag på något sätt kan ja. Man säga. För att jag läste någonstans att det var verkligen så att hela landet samlades lite under just Röda Stjärnan där.
Det blev ju, eftersom att de aldrig riktigt nådde den höjden som landslag, för trots att landslaget var ofantligt bra, så blev ju liksom Röda Stjärnan en symbol för den här landslagsgenerationen då som och lyckades vinna otroligt nog.
Det levde kvar lite, kan man lyssna på ett tidigare avsnitt i det här miniatyrversionen Jugoland som fanns någonstans i norra Serbien fram till någon gång i början på 2000-talet.
Ja.
Ja, fortsätt. Ja, men om vi exemplifierar här lite med nationsflaggor som finns här i världen, så har jag valt att gå in på det väldigt amerikanska och patriotiska New England Revolution som kommer från Boston-trakterna. Och där är man ju väldigt patriotisk. Amerikanska fotbollen finns ju New England Patriots med, har ju också den amerikanska tricoloren i sitt märke. Men här är New England Revolution då, som egentligen rakt upp och ner har tagit den amerikanska flaggan och gjort det till ett emblem, helt enkelt. Och det här har man gjort på grund av liksom den pyrande patriotism som finns just i den här regionen och den samhörighet man känner med sin nation. Jag vet inte hur långvarig vi ska bli på varje. Vill ni kommentera eller ska jag liksom hoppa vid? Hur?
Ja, men en spontan kommentar från mig är att det är fräckt.
Fräckt?
Ja. Ja.
Alltså det är som fotbollsklubb märkes konservativ. Jag är inte så konservativ i övrigt. Så är det ju fruktansvärt. Men just det, du får gärna ta nästa.
Ja. Och sen om vi då stannar på samma färger i alla fall, men flyttar oss en kontinent bort, så är vi ju i Kroatien där man finner Dinamo Zagreb, som har ju blivit en symbol för den kroatiska fotbollen de senaste åren, trots att det är enorm polemik inom den kroatiska fotbollen och mellan framförallt ägare Mamić då i Dinamo Zagreb. Det är en lång historia som vi lämnar där hem. Men så har man ju även Dinamo Zagrebs märke badar ju i den kroatiska flaggan, eller är den kroatiska flaggan. Men det som är intressant med kroatisk fotboll är att Dinamo Zagrebs absolut största rival heter ju Hajduk Split, och det är värre än det värsta där vi kan tänka oss i Sverige i alla fall. Det är gränslöst stort, och det roliga är att de två bråkar om den kroatiska identiteten, för Hajduk Split som blev ser ut så här, och det är också den kroatiska flaggan. De är väldigt snarlika trots att de hatar varandra något oerhört, och det tycker jag är roligt när två så starka rivaler tassar på liksom samma nationella identitet. Det är väldigt intressant. Inte så bra kanske, men det är intressant.
Det låter lite, eller framstår lite som att här vill båda två ha en sorts symbol för Kroatien och tycker att gentemot den andra så, nej men det är vi är lite mer det.
Ja, det är ju precis så det är liksom. Men vem som har rätt att säga vad, det är ju...
Ja. De är ju kroatiska klubbar, båda två. Exakt,
så är det ju. Men det är...
Övrig reflektion. Jag var i Kroatien i somras på semester och åkte förbi Split. Och bara säga att deras hemarena är ju en av de absolut snyggaste skapelser jag har sett, tror jag. Och ligger... Alltså... Verkligen, precis. Det är liksom, man kan hoppa i och bada ifrån läktaren liksom. Precis vid havet ligger. Liksom ute på en typ, ja det är inte en udde, men ja, som en liten, de har byggt en liksom, hur ska man förklara det? Men det är ju som en ponton nästan ute i havet liksom. Så ligger arenan där. Hur läcker som helst. Det var bara en parentes.
Det låter som att den måste jag besöka, det låter trevligt.
Kör!
Det låter trevligt. Sen finns det ju lite speciella. Det är inte jättevanligt med nationsflaggor i fotbollsemblem. De förekommer ju, men ibland får man gräva ganska djupt och då hittar man Jyväskylä fotbollsklubb. JJK fotbollsklubb Jyväskylä för att vara exakt. Och de använder ju den finska fanan stolt här i en fjärdedel av emblemet, är lite generöst att säga. Men de använder den i alla fall.
Mm. Det ser ju lite Barcelona-inspirerad ut.
Ja, den är ju väldigt inspirerad av allting. Faktum är att den här räven är ju tagen från Leicesters emblem från 80-talet. Exakt tagen, den räven.
Oj.
Så det är ju lite Barcelona, och Leicester och Finland här. Så det är ju märkligt.
Men det är inte så att...
Naturlig treenighet.
Exakt.
Men det intressanta här tycker jag är att JK, det borde väl stå för det finska Jalkapalloklubbi, som ju betyder fotbollsklubb.
Precis.
Det här är ju typ ungefär som om MFF fotbollsklubb.
Ja. Ja, ungefär så. Det är ju det står. Det är ju otroligt bevandrad i finska. Det är bra.
Malmö fotbollsförenings fotbollsklubb.
Ja, typ exakt så.
Ja, just det. Ja. Låt som något AFC skulle kunna...
Och man får ju anta att det här första J, det står ju för Jyväskylä också, som står här också. Liksom.
Förmodligen. Ja. Om det inte är någon som stammar.
Exakt.
Vi vill gärna vara lite tydliga. Det är som de amerikanska stadsflaggorna ungefär. Det får gärna stå City of Anaheim på 20 platser på flaggan.
Ja. Ja.
Så ingen skulle missta den för att vara Senegals flagga.
Ja. Exakt. Men det här med liksom nationsflaggor är som sagt en jätte utbrett. Det finns ett annat finns exempel som är HJK Helsingfors då. Som inte alls är en flagga. Nu har jag ingen bild på det här. Men det är inte alls en flagga. Men det emblemet är ju blått och vitt. För att man har tagit färgerna från den finska flaggan. Och det är ju väldigt vanligt förekommande.
Mm.
I fotbollsvärlden. Att man liksom låter sig inspireras av regionen. Eller landet man kommer ifrån. Men själva hela flaggan förekommer är lite ovanligt. Vi kan ta ett skotskt exempel också. Och det är Air United. Som faktiskt håller på att byta emblem. Men AIR, Air United, använder den skotska fanan stolt i sitt klubbmärke.
Mm-hmm.
Sen kan vi gå på regionala flaggor då, som förekommer i klubbmärken. Och då kan vi väl ta en av de största klubbarna i världen, om inte den största. Och det är ju FC Barcelona, som har ju lite delade färger och sådär. Och det jag är ute efter att prata om, det är ju de gula och röda ränderna, som är Kataloniens flagga.
Mm.
Uttal oklart, men Ceneira. Ceneira, något sånt där heter den. Och Barcelona är ju inte det lika mycket idag, även om det är en nu är det en global fotbollsindustri, ett världsföretag liksom. Men Barcelona är ju fortfarande en katalansk identitetssymbol liksom, och var ju det ännu mer under, framförallt under diktator Franco och liksom hans förtryck och hans år. Och då var ju Barcelona och Camp Nou enda stället man fick prata katalanska på, och enda stället man fick vifta med de katalanska flaggorna. Och Ceneira har då varit inbyggd i emblemet ända sedan klubben grundades, och har ju liksom stärkt den regionala identiteten och det här då på den tiden motståndet mot Franco och övermakten i Madrid. Så det är ju, tycker jag i alla fall, historiskt fint att Ceneira fortfarande finns kvar i Barcelonas emblem.
Mm.
Grundades av en schweizare har jag läst någonstans.
Ja, mycket bra. Och de färgerna som vi ser där, de vinröda och blå, sägs ju komma från FC Basel av just den anledningen.
Just det.
Men det är inget med någon flagga att göra.
Nej,
vad tycker ni om det här? Det vill man ju höra liksom.
Här är jag ju gravt partisk. Eftersom det är mitt stora favoritlag, alltid varit. Så jag tycker den är enastående vacker.
Bra betyg ändå.
tycker du, ja. Nej, men alltså, jag gillar ju att man håller fast vid den här regionala identiteten. Så. Men för mig som Athletic-fan så är ju FC Barcelona, det är ju ungefär på samma nivå som Real Madrid. Skillnaden är att Real Madrid gör ingen hemlighet av att de är en vidrig klubb, utan Barcelona försöker ändå upprätthålla någon sorts vi är en bra klubb, nej det är det inte, men det var bara som jag tyckte. Klubbmärket, det är ju sisådär. Det är inte det fulaste jag sett, men det är inte det snyggaste jag sett heller. Det är mellanmjölk.
Men det som är som till märkets fördel är ju, som också lärde mig när jag läste din bok, är ju att det har ju sett ut i princip likadant hela tiden.
Det är ju för de som är klubbmärkets konservativa, som jag också är, så är det en stark fördel. Det tycker man ju om.
Ja.
Det får gärna se ut som det har sett ut. Liksom.
Mm.
Det gillar man.
Verkligen.
Ja. Mm. Det finns ju faktiskt många diskussionspunkter på Barcelona också, för den inte särskilt flagg- eller fotbollsinsatte så skulle ju faktiskt så skulle ju faktiskt det här rödvita korset kunna misstas för den engelska flaggan.
Inte det Barcelona stads? Någon sorts symbol, eller? Nej.
Det är ju liksom, det är ju Georgskorset, eller Georgskorset, hur man nu vill uttala det. För att Barcelonas skyddshelgon är ju Sankt Jordi, Sankt Göran.
Mm.
Och det är ju samma kors som på den engelska flaggan. Mm. Men det kommer ju inte från den engelska flaggan, liksom.
Jag fick det att komma av det lite här när jag visade upp usbekiska klubben Bunyodkor, som ju har, ska man säga, inspirerats av Barcelonas klubb.
Kan man säga.
Och den här är ju betydligt värre.
Ja, den var gräslig.
Till jämförelse med den här så är ju Barcelonas klubbmärke väldigt snyggt.
Klubbemblem som försöker vara ett tv-spel.
Ja, ja, typ.
Och någon sorts aktiekurs.
Det är en aktiekurs och tranor, eller vad?
Ja, det är den också.
Ja, märkligt. Ja, nej. Sen finns det som sagt flera, vilket jag kan inte gå igenom alla här, men det finns ju flera regionala flaggor. Om vi hoppar till en annan europeisk jätte så är ju
Bayern... Förlåt, finns förresten en koppling mellan Bunyodkor också och Barcelona. Samuel Eto'o har ju spelat på båda klubbarna.
Vi hoppar till en annan europeisk jätte. Det är ju Bayern München då, den här tyska Barcelona-motsvarigheten. Och då är det så för er som inte känner till märket, så är det, ja, ni ser ju Bayern München. Och då är det här blåvita i mitten. Det kommer ju från Bayerns flagga. Alltså området, vad säger man, regionen i Tyskland. Och Bayern har två officiella flaggor tydligen. Den ena är blåvit och den andra är blåvit men med det här mönstret.
Mm.
Så då har de liksom väldigt stolt sagt att vi är inte tyskar, men vi är bayrare. Precis som Barcelona sa att vi är katalaner. Och det utsänder ju verkligen det här emblemet, så länge man vet att det kommer från Bayerns flagga då, helt enkelt.
Mm. Men det var väl, jag har för mig visst att det var så att Bayern hade ju, när det tyska kejsardömet bildades där mitten på 1800-talet, så var det ju, då fick ju Ludvig den andra, en halvgalen bayersk kung, som fick liksom, han fick stryka lite på foten och lät liksom Preussen och de nordtyska regionerna, de fick ta liksom de flesta besluten. De fick lite mer makt när Tyskland enades som nation liksom. Så att det är någon sorts, jag kan tänka mig att det råder någon sorts lillebrorsmentalitet sedan dess liksom, att det var alla andra som fick bestämma, så att vi håller oss på vår kant lite grann. Och,
ja.
Och Bayern har ju sällan lyckats uttrycka det lika effektivt som genom Bayern München.
Nej, exakt. Det är ju, för de som inte är fotbollsinsatta, så är ju Bayern München kända för liksom att vara arroganta, och de kallas för FC Hollywood, och de är högfärdiga och liksom...
Och så vinner de hela tiden dessutom.
Och så har de den här vidriga spikergrejen när det blir mål.
Att de repeterar...
Ja, så fort FC Bayern gör mål så vrålar spiken ut... FC Bayern München, och så svarar publiken vad de nu har gjort för mål, vilket nummer i ordningen. Och sen så säger han motståndaren, och då svarar de alltid 0. Och sen så vrålar han Danke, bitte, svarar då hela arenan här. Och det är just det här att de alltid svarar 0. Även om FC Bayern har gjort typ 1-5 liksom, så är det ändå 1 till Bayern München och 0 till motståndarna. Och det, ja, visst, någonstans, visst lite är skönt, men det är ju fruktansvärt arrogant.
Jag är inte alls bevandrad i det tyska språket, men jag känner folk som har bott i Bayern, och de påstår, jag vet ju inte, de är ju inte lingvistiska professorer liksom, men de påstår att det är inbyggt i den bayerska dialekten, den här arrogansen och översitteriet liksom. Man säger tydligen aldrig på bayersk tyska att när du beställer mat, jag skulle vilja ha, skulle jag kunna få, det säger man inte, utan man säger jag ska ha, det är hela tiden liksom tydligt pekande och liksom order och inte någon beställning liksom. Så det är rätt intressant om det nu stämmer. Ja. Jag hoppas det stämmer, för
det är en bra grej.
Det är en bra grej att
berätta. Kul info.
Ja.
Det vet inte du som är journalist, kolla aldrig en bra story.
Nej, exakt. Exakt. Sen finns det ju lite speciella regionala flaggor som dyker upp på olika ställen. Det finns en mexikansk klubb som vi ser här som heter Chivas Guadalajara. Och de hade faktiskt en franchise i USA ett tag som hette Chivas LA. Men då är det så här att det här är ganska plottrigt emblem, lite stjärnor och bokstäver. Och det är en riddarhjälm och skit och det är träd och två lejon liksom. Men då är det jag vill prata om är de här rödvita ränderna. Och varför är de där? Ja, det har faktiskt inte med liksom staden Guadalajara att göra, eller Mexiko, utan det är nämligen så att Chivas grundare kom från Brygge i Belgien. Och Brygges flagga är röd och vit randig.
Den är ju skön.
Och därför är emblemet röd och vit randigt liksom, och tillika dräkterna.
Mm.
Så en av Mexikos största klubbar springer omkring i en belgisk stadsflagga. Det är ju roligt ändå.
Ja, de har väl bara mexikaner i laget också?
Ja, det är ju...
Det hade ju varit kul om de hade bara haft belgare.
Ja, det var ju speciellt. En annan regional flagga som man ser i den europeiska fotbollen, det är ju Sardiniens flagga, och som är väldigt lik Korskas flagga då, med morerna, med, ja, vad säger man, med förbundna ögon. De är inte förbundna längre, men de var förbundna förr i tiden. Och det har ju flera fotbollsklubbar tagit, bland annat Cagliari, deras senaste klubbmärke. Cagliari i italienska Serie A och SC Bastia i franska högsta ligan. Så finns även båda Ajaccio-klubbarna från Korsika har använder den här moren också, som är hämtad från Korsikas flagga i det fallet. Och i Cagliaris fall så är det Sardiniens flagga. Så det här är ju också regional stolthet och symbolik liksom, som sprider sig världen över genom fotbollen. Ja,
den gör ju ofta det.
Det gör ju det.
Mm.
Ni får... Ja.
Nej, men kör på.
Ja, kör på.
Jag kan ta ett exempel på en båtflagga, tycker jag.
Ja.
I alla fall.
Och då är det här med båtflaggor. Och då är det ju så att Hammarby, kan vi ska ta först då, svenska klubbmärket. Hammarby är ju en flagga och en krans. Och Hammarbys flagga kommer ursprungligen från klubbens grundande. Klubben var inte en fotbollsklubb från början, utan det var en roddförening. Och roddföreningarna på den tiden, de sprang omkring med flaggor liksom. Därav Hammarbys klubbmärke helt enkelt. Många roddföreningar, många flaggemblem. Och det här finns ju världen över, som Corinthians i Brasilien till exempel.
Som väl fortfarande åror och ankare och kör i sitt märke, va?
Ja. Exakt, exakt.
De hymlar inte med den nautiska kopplingen, kan man säga.
Nej, det gör de verkligen inte. Men det är ju roligt när en sån, liksom en av Sveriges största föreningar, fotbollsklubbar då, även om den är mer fortfarande går omkring med ett roddmärke liksom.
Mm.
Det är spännande.
Mm. Jag såg Hertha Berlin det också. Det är ju lite intressant med tanke på hur extremt långt från havet eller Berlin ligger.
Ja, det är ju så att...
Det finns väldigt gott av vatten.
Ja,
mycket sjöar och vattendrag och hejsan hoppsan.
Bra stad, överhuvudtaget.
Det är en väldigt trevlig stad. Ja. Där kan man gå på Division 5-fotboll.
Har du gjort det?
Ja. Tennis Borussia.
Nej, det var bra.
Men det är ju, på tal om Tyskland då, långt ifrån Hamburg, som är en av Europas största hamnstäder, ligger ju också typ så här 5 mil från havet.
Ja.
Knasigt.
Mm. Floder. Mm. Heter lösningen, tror jag.
Floder och kanaler.
Ja. Ja, men innan vi avslutar den här klubbmärkesgrejen ska vi nämna något just om Hertha och Hamburg. Och grejen med Hertha har ju en båtflagga. Och det är för att klubbens grundare hade varit ute på en åktur när han var liten med sin far på en ångbåt som kallades för Hertha. Och då blev liksom emblemet, ja, det blev en flagga helt enkelt.
Mm.
Och så har vi Hamburg då, som vi nämnde. Och de har ju tagit sitt emblem från den maritima flaggan Blaue Peter, som är den, va? Tror jag.
Mm.
Som betyder alle man till båten, eller alle man på däck. Och det verkar inte vara fallet i Hamburgs fall, för det går alltid dåligt för dem. Men ja, så kan det vara.
Mm. Ändå har de aldrig åkt ur Bundesliga.
Nej, det har de inte gjort.
Men de har varit på god väg. De har försökt väldigt några gånger.
Kan vara på väg i år också faktiskt.
Det får vi hoppas.
Ja, för ja, du kan ju berätta. Du får ju väldigt gärna berätta om din favoritklubb här.
St. Pauli, ja. Det var ju du inne på sen när vi pratade om Jolly Roger när ämnet var just flaggor till sjöss. Dödskalleflaggan, den dök ju upp på läktarna, ska vi tippa där någon gång sent 80-tal, tidigt 90-tal, någonting sånt, när det började bli mer alternativscen kring den tidigare ganska okända kvartersklubben som puttrade på i de lite tjejliga hamnkvarteren i Hamburg. Och med dessa människor kom dödskalleflaggan, som de ju sen har då copyrightat just det här utseendet av dödskalle så, och kränger ju mängder med prylar med den här dödskallen. Jag har själv lite för många saker. Ja, men det är ju snygg.
Ja, mycket trevligt.
Glad björn, redan.
Ja, den är redan glad. Ja, men då så. Tack så hjärtligt för allt detta.
Varsågoda.
Ska vi fortsätta på flagg?
Vi får göra det.
Spåret då kanske.
Ja.
Innan vi knyter ihop den berömda säcken.
Ja.
Ja.
Kör du?
Jag kör. Och tänker faktiskt återknyta lite till vad som var grunden till den här podden.
Mm-hmm.
Mm. Det var ju nämligen så när vår gemensamma bekanta twittrade att Nya Zeeland inte skulle byta flagga.
Just det,
som vi upptäckte att den andra var intresserad av flaggor. När det kom så här, oj det var intressant, obs, ej ironi. Det känns annars som att, åh det var ju spännande. Ja, nej, så jag tänker prata om en nyzeeländsk symbol kan man säga. Det var nämligen så att utmanaren till den flaggan som man valde att behålla hade en nyzeeländsk nationalsymbol med. Ormbunksarten Cyathea dialbata, eller silver fern på engelska, som är endemisk för Nya Zeeland. Och som silver fern flagga kan i princip vilken flagga som helst med det här ormbunksbladet på anses vara. Men det jag tänkte prata om är varianten med ormbunksbladet i vitt på svart bakgrund. Det är ju den som är mest förknippad med flera nyzeeländska idrottslandslag, däribland det skulle jag väl kunna tippa utan större konkurrens mest framgångsrika rugbylandslaget All Blacks. Och jag har ju tidigare när vi pratade minoritetsflaggor så nämnde ju Maori-flaggan. Och då hade vi ett litet ljudklipp på hur en haka kunde låta. Så ni som vill höra den, ni kan gå tillbaka och så lyssna på den två. Och sen, ja. Eller googla på haka, det går ju också alldeles utmärkt. Det finns flera andra landslag som använder sig av ormbunksbladet och olika varianter på All Blacks namn. All Whites i fotbollslandslaget till exempel. Men som jag väl också har nämnt förut, det fnissigaste av alla de här landslagen, basketlandslaget, Tall Blacks. Det är ju för bra för att inte nämna.
Du visste det. Riktigt bra.
Men jag tänkte också, för att faktiskt knyta ihop den här flaggan med den förra som jag pratade om, så har det var det så att Nya Zeeland bojkottade officiellt sommarspelen i Moskva 1980. Men fyra deltagare, tre kanotister och en modern femkampare var med och tävlade då faktiskt under nyzeeländska olympiska kommitténs flagga. En svart flagga med ormbunksbladet i vitt ovanför de olympiska ringarna, även de vita. Så kan det vara.
Hmm.
Och den ser ut sådär.
Ah, men du ser svart och vitt alltså.
Ja, ah, det där var nice.
Svart och vitt, det gillar man. Eller jag.
Men den jag egentligen pratade om var ju då den som är helt svart med ormbunksbladet i mitten. Och den tycker ju jag är jävla snygg.
Ja, den får de gå byta till.
Ja, den får de gärna byta till för min del. Den här.
Ja. Ja. Riktigt bra.
Det är ju en... Ja, det är ju, det är en 10.
Ja, jag håller med. Ja, ja, det är 10.
Ja, definitivt. Vi, där är vi helt, jag kan säga 11, så är vi lite oense.
Ja, men bra. Det är dynamiken ändå.
Ja, ja, men schysst. Nu tänkte jag ju då kroka i där jag sa att jag skulle kroka i förra avsnittet. På den tvåhövdade örnen. Och det blir ju lite komplext på så vis att det här blir ju ingen flagga liksom, utan det blir en heraldisk symbol.
Ja, då blir det ledsen Björn.
Ja, just det. Så jag vet inte hur vi ska kunna liksom ge omdömen till den här, för den ser ju olika ut lite överallt så där. Men i alla fall, som jag då nämnde i förbifarten i förra avsnittet, så förekommer den dubbelhövdade örnen inte bara i flertalet nationsflaggor, utan också i en rad olika emblem för framförallt fotbollsklubbar. I synnerhet i Grekland och Turkiet är den ganska vanlig. Och det var vi inne på då också senast, att den härstammar från bysantiska riket. Så det kanske inte är så konstigt. Exempel på klubbar är bland annat Erzurumspor och Konyaspor i Turkiet, AIK Aten och PAOK i Grekland, Wimbledon i England, St. Johnstone i Skottland samt Vitesse och Nijmegen i Holland. För den sistnämnda är det dock, enligt mitt tycke i alla fall, lite tveksamt om det ska räknas, eftersom det bara är två örnhuvuden bredvid varandra som syns, och inga örnar i övrigt. De sitter inte ihop helt enkelt. Att Wimbledon har valt att använda örnen beror på en legend som säger att Julius Caesar, som hade den här örnen som personlig symbol, en gång slog läger i området. När det gäller PAOK och AIK Aten så går matcher mellan dem under beteckningen den dubbelhövdade örnens derby.
Otroligt bra namn. Det är ju... Det måste... bästa benämningen på ett derby, tror jag.
Ja, det är väl det och surströmmingsderby då, mellan Timrå och Mål.
Båda lagen har nämligen snarlikt ursprung och bildades av folk som flytt från Konstantinopel under det grek-turkiska kriget på 20-talet. Men de hamnade då i olika städer, eftersom AIK som bekant håller till i Aten och PAOK i Thessaloniki. Rivaliteten lagen emellan grundas främst i motsättningarna mellan de här två städerna då, som är de två största i Grekland, och är mer på en vänskaplig nivå än hatisk, kan man väl säga, även om matcherna givetvis är mycket prestigeladdade och heta. Generellt så är det dock inte ovanligt att PAOK-supportrar har sina andrahandssympatier hos AIK och tvärtom. Så det var lite kuriosa om den dubbelhävdade örnen i fotbollsheraldiken.
Ja.
Hade du koll på det?
Ja, delvis.
Ja. Ja.
Men när jag tänker på dubbelhävdade örnen tänker jag på Albanien-Serbien i EM-kvalet, va?
Just det.
Var det, va?
Ja.
När de flög in med den här drönaren och albanska flaggan. Det blev otroligt ståhej. Det var upprörda scener när serbiska spelare drog ner flaggan på marken och albanska spelare skulle försvara den.
Mm.
Ja, det var spännande.
Det är, alltså, flaggor och symboler och sånt där är ju, det är ju liksom, det är känsliga grejer på många ställen. Men just i den här delen av världen, Europa, så känns det som att den är extra känslig. Jag var ute och reste som backpacker för 10-talet år sedan och träffade en grek som bestämt hävdade att, ja, det finns ju som bekant väldigt många öar där i havet mellan Grekland och Turkiet, och vid något tillfälle så var det några greker som, jag vet inte, i fyllan och villan antagligen, bestämde sig för att de skulle ut och sätta en grekisk flagga på en turkisk ö.
Otroligt bra idé.
Ja, och den här ön var liksom, jag vet inte, men kanske motsvarade liksom, ja, jag har ingen jämförelse, men det var en väldigt liten ö, obebodd. Det var liksom inte ens en ö, det kanske var en kobbe. Och det tyckte de var kul. Så då satte de en grekisk flagga där och det fick ju folk i Turkiet reda på naturligtvis ganska snart. Och då passade ju de på att åka dit och riva ner den och bränna upp den och ja, smäda den på alla tänkbara sätt. Och enligt min grekiske vän så var det här inte alls långt ifrån att leda till fullskaligt krig länderna emellan. Och han tyckte det var helt rimligt.
Ja, rimligt ändå. Det var ju ja. Faktiskt en kopp i det här.
Ja. Ja. Så att, ja.
Ja, ja. Mm. Jag kan ju kroka i där med att jag har Wimbledon-varianten på en halsduk någonstans i min halsdukslåda som jag köpte när jag var på Kings Meadow och såg AFC Wimbledon hålla sig kvar i League 2.
Mm. Svårt, känns som att ni borde prata fotboll. Alltså. Det har fått väldigt intressant här.
Ja, jag tror jag... Klubbikonen, numera tränaren, eller då menar jag, vet inte om han är kvar, Neil Ardley gick runt och drack pilsner och hade sin dotter, tror jag, på den ena armen på innerplan. Det var väldigt roligt. Det
känns som att jag håller på att förlora min poddkompis till
ja.
Men
ska vi gå in på utmaningen då?
Ja, eller så drar vi ett nytt ämne. Vi ska
ja, men det ska vi ju göra också. Vi ska dra det här är bara lådan.
Lådan till slut.
Ja, med tre lappar kvar så att det låter inte så mycket längre. Man ska på den. Vill du göra oss den här och dra vad vi ska prata om nästa gång?
Ja, den blir det. Ska jag läsa den?
Ja, helst.
Visa den. Vi lyssnar.
Organisationsflaggor.
Det blir intressant.
Mm.
Det blir ju väldigt spännande.
Jag har ju redan ganska... bränt OS-flaggan.
Vad sa du?
Jag har redan bränt OS-flaggan. Inte bokstavligt.
Ja, just det.
Ja, men det är ju brett ju ändå.
Det är jättebrett. Mm. Det är väldigt många ämnen vi har haft som är ganska breda.
Nej, en del har något smalare.
Ja, det blir ju så här sydamerikanska flaggor. Det, kan man ha, det ämnet kan man ha två gånger, sen är de slut.
Ungefär så.
Ja. Ja, men utmaningen. Vad var det Micke tyckte att vi skulle göra?
Ja, om jag förstod det rätt så skulle vi leta fram varsin flagga med en lite intressant detalj och prata om den här detaljen och väl varför den är med. Var det inte typ så?
Mm. Ja.
Något sånt.
Precis.
Och jag... Det är ju lite lustigt, för jag tänkte prata om en detalj i världens mest detaljerade flagga. Nämligen Turkmenistans flagga.
Aha, just det.
1992 så antog Turkmenistan en grön flagga med en halvmåne och fem stjärnor i vitt uppe till vänster och ett avancerat mattmönster längs med flaggans vänstra kortsida. Det var något som hände där strax innan som gjorde att de bytte flagga. Jag vet, ni kanske vet vad det var. Ja. Så.
Ja.
1997 ändrade man den här flaggan och införde det jag tänkte prata om. Två olivkvistar nämligen. Påfallande lika de som finns i FN-flaggan lade man till i nederkant av det här mattmönstret. Och det gjorde man för att påvisa nationens neutralitet och hur mycket turkmenerna gillar fred. Den nu! Och landets neutralitetsivran visade sig också i den 75 meter höga neutralitetsbågen som landets inte helt stabila president Sapar Murat Niyazov, mer känd som Turkmenbashi, lät bygga 1998. Monumentet det såg ut ungefär som en startklar rymdraket. Och längst upp fanns en förgylld staty av Turkmenbashi som roterade så att den alltid var riktad mot solen. Allt då det här som sagt, kommer vi ha det nu för att visa på Turkmenistans neutralitet.
Ja,
och ingen så här personkult eller någonting sånt.
Nej, absolut inte.
Nej, absolut inte. 2010, 4 år efter Turkmenbashis död, så blöslöt hans efterträdare Gurbanguly Berdimuhamedov att monumentet skulle rivas. Den officiella motiveringen var för att förbättra stadsarkitekturen i huvudstaden Ashgabat. Men det sågs som en av Berdimuhamedovs åtgärder för att minska personkulten kring Turkmenbashi. Och han lät ersätta monumentet med ett 17 meter högre monument till neutralitet. Men till skillnad från det tidigare monumentet som stod mitt i Ashgabat så är det här placerat i utkanten av stan. Ja. Flaggan då, den är ju hittills oförändrad sedan dess. Och världens mest detaljerade flagga innehåller fortfarande den här neutralitetsdetaljen. Och jag tänkte att ni skulle få se hur det här neutralitetsmomentet såg ut också.
Jag är otroligt sugen på att åka till Turkmenistan nu.
Ja.
Där.
Ja. Här har ni.
Ja, just det.
Otroligt bra.
Den finns det här, då alltså det här tyvärr är inte kvar. Alltså. Nej, det här var den som var.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så den är ju tyvärr nedmonterad.
Det ser ut som att den är redo att flyga iväg.
Ja, men eller hur? Det är ju en fullständig orgi smaklöshet. Till då Turkmenistans neutralitet.
Ja, verkligen.
Ja, så det var olivkvistar var det jag hittade.
Ja, mycket intressant.
Och då lite bindgålen diktator-trivia.
Ja, hade du alltid. Ja. Det uppskattar vi jämt.
Ja, mer så.
Det tillhör ljusglimtarna.
Ja.
Jag har valt att uppmärksamma...
Glad vi har på det.
Ja,
jätteglad.
Jag har då valt att uppmärksamma något som kallas för en mokorotlo. Som finns avbildad på Lesotos flagga.
Mm.
En mokorotlo är en slags stråhatt och betraktas som en nationalsymbol för Soto-folket som levt i Afrikas södra delar sedan 400-talet. Idag lever de utspridda över fyra olika länder med en stor majoritet boende i Sydafrika eller det som tidigare var Orangefristaten och Lesotho, medan ett mindre antal lever i Botswana och Swaziland. Har du lyssnat på avsnittet om Swaziland?
Nej, jag tror inte det.
Där finns det kul info.
Okej, okay. Bra.
Hatten sägs ha fått sin form av ett konformat berg som ligger i landets nordvästra del och heter Kiloane. Mokorotlon började få sitt nuvarande utseende och växte i popularitet först efter andra världskriget. Dess föregångare användes till största del endast av hövdingar och absolut inte på några villkor av kvinnor. Under 50-talet kom de också att börja användas av politiska figurer som ett maktredskap med syftning till det gamla hövdingasystemet. Med tiden kom det också att förknippas med Lesothos landsfader, Moshosho, vilket i sig egentligen är helt ologiskt eftersom han dog långt innan hatten ens var påtänkt. Men i och med att de var för sig blivit enskilda nationalsymboler så blev de ännu starkare och viktigare tillsammans i formandet av en nationell identitet. Mokorotlon prydde också Lesothos första flagga sedan landet blivit självständigt från Storbritannien 1966.
Som inga andra länder.
Inga andra länder har någonsin blivit självständiga från Storbritannien. 1987 skedde dock en militärkupp och den nya regeringen valde då att införa en helt ny flagga där stråhatten fick stryka på foten till förmån för några andra gamla Soto-symboler i form av en sköld, en klubba och ett spjut. Denna flagga stod sig i knappt 30 år då nationalförsamlingen valde att anta ett nytt flaggförslag utifrån fyra olika alternativ där samtliga innehöll Mokorotlo.
Saknaden var stor efter den här
tydligen, massan. Tydligen var det så. 84 ledamöter röstade för en ny flagga, 18 röstade emot och 2 la ner sina röster. Till skillnad från Lesothos ursprungliga flagga när hatten var vit beslöt man dock att välja en svart motsvarighet som en accentuering av att Lesothos trots allt är en nation av svarta invånare. Så det var det.
Ja.
Mm. Man hade säkert kunnat säga en del om bindgalen diktator även här, men...
Det blir säkert, ja. Speciellt med den andra flaggen. Mokorotlo, bra, de har lärt sig det.
Ja, alltså du visste inte det?
Ja, det visste jag inte.
Vi är folkbildande.
Ja, det är vårt mål.
Det är märkligt att vi inte hörs i public service.
Det kommer.
Men du, nu vill vi göra en utmaning av dig.
Ja, jag vill inte tråka ut de icke-sportintresserade lyssnarna jag har med alldeles för mycket fotboll. Men det måste ju ändå vara något som har med det att göra till nästa gång. Och utmaningen jag har tänkt mig är att ni får uppdrag att ni behöver inte göra det fysiskt. Men ni måste berätta om det i alla fall, hur ni har gått iväg och varför. Ni ska designa om valfri fotbollsklubbs klubbmärke. Och ni måste introducera en flagga i det här klubbmärket. Och det behöver inte vara nationsflagga, men regionalflagga, det kan vara en sjöfartsflagga, det kan vara en bilflagga liksom. Men valfri fotbollsklubb tar ni och det ska in en flagga i det här emblemet. Och ni måste förklara varför.
Kul.
Det blir spännande. Vi har ju designat flaggor som delar utmaningar förut i alla fall.
Ja.
Men ritat klubbmärken, det har jag inte gjort sedan jag satt och hittade på egna föreningar när jag var liten.
Nej, det är samma här. Exakt samma här, som vanligt.
Trevligt.
Ja, men vad kul.
Ja.
Det ska bli väldigt spännande.
Definitivt.
Ja, ska vi lägga locket på den här idrottsosande podd för den här gången?
Jag tror vi får göra det.
Har du några avslutande ord?
Nej, inte mer att det är förträffligt att det finns några som er som driver den här podden. Det är liksom gåvor åt folket. Fortsätt.
Det är förträffligt att det finns någon som du som skriver såna här böcker. Köp Leonards bok, det är mina slutord.
Eller kom och låna den av mig. Hej med.
Hej då.